Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Tredje augusti 2010, Australien, Sydney. Det är en tidig söndagsmorgon. Ute på gatan, i det lilla bostadsområdet, kan man urskilja syrsornas sång. Men deras toner ska snart komma att överröstas av uppjagade journalister. En liten flicka är spårlöst försvunnen. Journalisternas kameror riktas nu mot den 27 år gamla kvinnan som står iklädd ett par solglasögon. Kvinnan bryter ihop och den unga mannen som står intill henne gör sig redo för att börja prata. Om det är någon där ute som vet något eller har sett något, ge dig till känna eller kontakta polisen. Det skulle verkligen hjälpa oss, säger han. När det var senaste gången du såg henne vid liv, frågar en man från gruppen av journalister. Sista gången jag såg henne så tittade vi på film, Guldkompassen. Men hörni, det måste finnas någon där ute som vet något, snälla. Jag kan inte beskriva hur påfrestande det här har varit för vår familj. Jag vill bara att hon ska hittas så snart som möjligt oskadad. Det här är berättelsen om den lilla flickan Kaisha. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Törnlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildringar i dagens avsnitt. Det här avsnittet handlar om våld mot barn. Den 1 augusti år 2010 får larmcentralen i Sydney in ett oroväckande samtal.
Hi, I've just gotten up and I went to the toilet. And I realized that my front door was open and my daughter's not here.
You just get the police on their way out there, okay? How old is your daughter?
She's six.
She's six?
Yes.
Okay, what's your name?
Christy, I'm her mum.
Okay, Christy, what's your last name?
Abraham.
What's your daughter's name?
Kaisha.
En kvinna vid namn Chrissy Abrahams ringer in för att anmäla sin 6 år gamla dotter försvunnen. Chrissy är uppenbart stressad och gråter under hela samtalet. Hon förklarar för operatören att när hon vaknat på morgonen och kikat in i sin dotter Kaishas rum så var hon borta.
Jag trodde jag hade ett bäst smart för det kvart till 10.
And do you have any other family that live in the unit block?
Hennes dotter låg alltså inte kvar i sin säng, trots att mamma Chrissy nattat henne kvällen innan, runt klockan 9:30. Polisen tog försvinnandet på största allvar och inledde en sökinsats med polisinspektör Russell Oxford i ledningen. Signalementet de fått från Chrissy var att Kaisha var en ganska lång flicka för sin ålder och att hon hade långt blont hår och var blåögd. Vid tiden för försvinnandet hade hon med största sannolikhet på sig en rosa pyjamas med en lila jacka ovanpå. En sökinsats drar igång. Och här är det något som sticker ut. Keishas mamma, Christy, och hennes styvpappa Robert är nämligen inte aktiva i sökandet. Christy hade ett inbokat frisörbesök den här dagen då polisen drog igång med sökinsatsen. Hon valde att inte avboka tiden. Och Robert påstod sig vara upptagen med annat. Till en början hade polisen inga misstankar om vem som legat bakom Keishas försvinnande. Man tänkte sig att hon var bortrövad av någon okänd, att någon hade tagit henne under natten. Medan sökinsatsen och den kriminaltekniska utredningen fortgick tog polisen in mamma Christy och styrpappa Robert till förhör. Så snart förhöret dragits igång var paret oerhört snabba med att poängtera att Keisha kommer från en mycket lycklig och sammanhållen familj. När polisen började fråga dem om kvällen då Keisha försvann förklarar de att hela familjen, bestående av Keisha, 6 år, och hennes 2 yngre syskon hade sett på filmen Guldkompassen innan de gått till sängs. Morgonen därpå var hon spårlös försvunnen. Parets första tanke var att Keisha måste ha smitit ut ur huset. Hon hade nämligen en tendens att försvinna iväg stundvis för att klappa katterna i området. Robert, styrpappan, hade bet sig ut på gatorna för att leta efter den lilla flickan. Men det var till ingen nytta. Och det var efter det de valde att kontakta polisen. Under tiden som utredarna förhör Christy och Robert för att kartlägga Keishas försvinnande pågick en kriminalteknisk utredning i hemmet. Och vid första anblick konstaterade kriminaltekniker att något inte stod rätt till. De hittade nämligen spår av blod på flera platser i Keishas rum och i hemmet. Blod som matchade med hennes DNA. Ja, hörni, som ni precis fått höra så verkar det som att polisen har hittat en del bevis som bestrider vittnesmålet Christy och Robert lämnat. Det finns nämligen inga tecken på att någon tagit sig in i hemmet. Allt ser städat och fint ut i Keishas rum och hennes säng ser ut att vara bäddad som att ingen sovit där under natten. Men det mest oroväckande är ändå blodet som polisen kan identifiera som Keishas blod. Och nu börjar polisen misstänka att det är Robert och Christy som ligger bakom försvinnandet. Men än så länge finns inte tillräckligt med bevis för att arrestera paret. Vi går vidare. Russell och hans grupp poliser fortsatte att utreda fallet som ett försvinnande. Poliserna var medvetna om att Keishas biologiska föräldrar var separerade och att deras relation var infekterad. Därför var också Chris Weipert, Keishas biologiska pappa, av intresse. Kunde det vara så att hennes pappa kidnappat henne? Det skulle visa sig att så inte var fallet. Chris hade ett starkt och trovärdigt alibi. Utredningen fortgick och polisen förhörde ett dussintals potentiella misstänkta människor. Bland dem pedofiler. Men de här förhören ledde inte någon vart. Och det fick poliskonstapel Russell att bli ännu mer säker på sin sak. Christy och Robert var inblandade i försvinnandet. Han var helt säker. I fortsatta förhör med Christy och Robert började deras vittnesmål bli allt mer osammanhängande. Vittnesmål kom också från närstående och omgivningen som berättade att ingen sett till Keisha sedan den 7 juli. Alltså ungefär en månad innan hon anmäldes som försvunnen. Och man kan ju fråga sig då om Keisha syns till i skolan. Men svaret på den frågan är nej. För Keisha gick knappt till skolan. Hon hade endast dykt upp i skolan 4 gånger på 2 terminer. Och de gånger hon faktiskt gått till skolan hade lärare lagt märke till att hon hade en hel del blåmärken på kroppen. Skolan hade försökt få Keisha att närvara mer, men hennes mamma Christy var helt ovillig till att samarbeta. Keisha hade varit nästintill isolerad från omvärlden. Keishas biologiska föräldrar, Chris och Christy, separerade sedan lång tid tillbaka. Och sen den där separationen hade Keisha bott tillsammans med sin mamma. Keisha hade tidigt i livet fått uppleva våld i hemmet. Vid 1 års ålder blev hon biten i axeln av sin mamma Christy. Pappa Chris beslutade sig för att anmäla misshandeln. Christy ställde sig inför rätta och domaren beslutade att Christy som straff skulle gå en ilskehanteringskurs för att lära sig hantera sig själv på rätt sätt. Efter den här händelsen så lämnar Chris Christy och Christy står nu ensam kvar med Keisha. Christy tyckte att det var svårt att uppfostra Keisha på egen hand, så hon ansökte om att få placera sin dotter i ett fosterhem. Keishas pappa Chris var tvungen att godkänna ansökan, vilket han gjorde. Och därmed blev det klart. Keisha skulle placeras i ett fosterhem. Ja, här stannar vi upp för att förtydliga lite saker. Keisha har alltså en väldigt problematisk uppväxt bakom sig. Och nu när polis undersöker hennes försvinnande så gör man givetvis en bakgrundskontroll. Och där hittar man anteckningar och dokument från socialtjänsten och domstolen som beskriver det som Keisha råkat ut för som 1-åring. Och som en sista kommentar gällande beslutet att överlämna knappt 2 år gamla Keisha till ett fosterhem så har pappa Chris i efterhand berättat att Christy lurade honom att skriva på papprena som krävdes för genomförandet. Det här är dock något som inte är helt klarlagt, men det är i alla fall vad pappa Chris berättar i efterhand. Vi går vidare. I och med den bakgrundskontroll polisen genomförde insåg man allvaret i fallet med Keisha. Keisha lämnades bort i ett fosterhem vid 2 års ålder, men ganska snart hade Christy ångrat sitt beslut. Hon tog därför kontakt med fosterhemmet och såg till att få hem sin dotter igen. I hopp om att få svar öppnade polisen upp en jourlinje som allmänheten kunde ringa till om de hade någon information om Keishas försvinnande. Och här skulle polisen komma att få ett tips som förstärkte deras misstankar gentemot paret. En taxichaufför ringde nämligen in och förklarade att han i slutet av juli månad hade kört paret och en stor resväska till ett skogsområde utanför Sydney. Polisen skickade ut patruller till den plats där taxichauffören påstått sig släppte av dem. Men till deras besvikelse hittade de inget av nytta för utredningen. Samtidigt som polisen vädjade om hjälp från allmänheten så gjorde faktiskt Christy och styrpappa Robert detsamma. De uttalade sig i media och beskrev deras Keisha så här.
She's always happy, bubbly, you know, love playing, you know, just like any kid would.
Lade ni märke till att Robert pratade i dåtid? Vi lyssnar igen.
She's always happy, bubbly, you know, love playing, you know, just like any kid would.
Vid det här tillfället anses Keisha vara försvunnen. Frågan som många ställt sig är varför Robert pratar om henne som att hon inte längre finns. Hon var alltid glad. Hon älskade att leka. Utredare var nu övertygade om att Christy och Robert var inblandade i flickans försvinnande. Det utredarna ville ha nu var ett erkännande. Men hur skulle de lyckas få fram ett erkännande? Jo, Russell bestämde sig för att inkludera en infiltratör i utredningen. Infiltratören i fråga skulle lära känna Robert och Christy, vinna deras tillit och på så vis få informationen som polisen behövde. Men det här skulle komma att bli en lång och utdragen process, men också en lyckad en. För i ett hotellrum den 21 april 2011, 8 månader efter Keishas påstådda försvinnande, lyckades infiltratören få ett erkännande från Christy. 20 april 2011, Sydney. I ett rymligt hotellrum sitter en brunhårig kvinna i en fåtölj. Mitt emot henne i sängen sitter en man som har kommit att bli en av kvinnans närmsta vänner. Med honom känner hon sig trygg, och ikväll ska bli stunden då han ska få ta del av hennes absolut mörkaste hemlighet. Men det kvinnan är ovetandes om är att mannen framför henne inte är en vän, utan han är infiltratör, anställd för att sätta dit henne en gång för alla. Välskymd mellan ett par böcker står en kamera som kommer att spela in varenda ord som yttras i rummet. Och så plötsligt händer det. Hon berättar för mannen att hennes dotter, Keisha, aldrig kidnappades, utan istället hade ett stort misstag inträffat så att Keisha hade ramlat och slagit sig medvetslös. Mannen som försöker behålla sitt lugn börjar sakta men säkert att ställa följdfrågor. När hon slog i huvudet började hon blöda då. Nej, det kom inget blod, svarade kvinnan kort. Föll hon ihop, frågade han, till vilket kvinnan svarade: hon kände som gelé. Andades hon? Ja, det gjorde hon. Och jag sa åt henne att klämma på mitt finger, och det gjorde hon. Så jag tog in henne till mitt rum för att kunna övervaka henne. Men jag somnade och på morgonen var hon död, svarade hon infiltratören. Vad hände sen? Vi visste inte vad vi skulle göra, så vi stoppade hennes kropp i en resväska som vi lämnade i hennes rum. Konversationen mellan de två fortgick långt in på natten, och kvinnans erkännande blev allt mer detaljerat. Och när hennes berättelse började komma till ett slut ber hon sin vän om hjälp. Hon vädjar om tips för att undkomma polisen. I och med infiltratörens arbete hade nu polisen fått ett erkännande. Det var Christy som hade dödat Keisha, och tillsammans med Robert hade de gjort sig av med kroppen. Så nu hade polisinspektören Russell tillräckligt mycket för att gripa paret. Men det var något som han avvaktade med att göra. För utöver ett erkännande hade infiltratören fått uppgifter om att Christy och Robert dagen därpå planerade att besöka den plats där de begravt Keishas kropp. Det var något som de gjorde till minne av henne. Keisha skulle nämligen fylla 7 år dagen därpå, och Christy ville därför besöka platsen. Så dagen därpå börjar Christy och Robert att åka till platsen. Ovetandes blir de förföljda av poliser. Väl på platsen grips Christy och Robert. På platsen återfinns kvarlevor från Keisha i en ytlig grav.
The missing Sydney girl Keisha Abrahams would have turned 7 today, but on what was to be her birthday, her mother and stepfather have been charged with her murder. Police today discovered what they believe to be her remains in bushland. It's a crime that's left the Mount Druitt community reeling. Tonight, neighbours and friends have gathered for a candlelight vigil at the unit where Keisha Abrahams once lived.
Så nu, efter 8 månaders hårt arbete, var sökandet efter den försvunna flickan över. Vid den här tidpunkten har det alltså gått hela 8 månader sedan dagen då Keisha anmäldes som försvunnen. I erkännandet framkom det att Keisha faktiskt dött den 18 juli. Och det betyder att Christy väntade 2 veckor innan hon kontaktade polisen. Christy och Robert hade alltså försökt få det att se ut som att Keisha blivit kidnappad och lyckats lura både allmänheten och media. Men så var alltså inte fallet. Under obduktionen av kroppen kunde rättsläkaren fastställa att paret bränt Keishas kropp med hjälp av bensin. Kroppen var således i ett väldigt dåligt skick. Det läkaren hade framför sig var till mesta dels ett skelett och därför kunde inte dödsorsaken fastställas. Däremot fanns det tydliga tecken på hennes skelett som visade att hon blivit grovt misshandlad. Bland annat så hittade man skador på Keishas tänder, näsa, haka och armar. Och inte nog med det, så hade hon dessutom 10 benfrakturer. Det fanns tecken på att hon blivit slagen i käken minst 2-3 gånger, vilket de tror kan ha varit en bidragande faktor till hennes bortgång. I det stora hela hade Keisha lidit oerhört mycket. Och nu fanns det tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot Christy och Robert. I september år 2012 drog rättegångsprocesserna igång. Och vid den här tidpunkten hade Christy erkänt sig skyldig till dråp. Det vill säga att hon oavsiktligt tagit livet av Keisha. Men det här var ett erkännande som åklagarsidan vägrade att acceptera. Enligt åklagarsidan hade Christy gjort sig skyldig till mord och brott mot griftefriden då hon bränt upp och medvetet gömt undan Keishas kropp. Robert anklagades för dråp och brott mot griftefriden. I vittnesmålet som Christy avgett i hotellrummet framkom det att Robert befunnit sig i ett annat rum då Keisha bragts om livet. Sett från åklagarsidans perspektiv var det svårt att fastställa att Christy faktiskt hade mördat sin dotter. Keishas kropp var ett så pass dåligt skick att hennes dödsorsak inte hade kunnat fastställas. Det ansågs också sannolikt att misshandeln var skäl nog för att få en fällande dom. Enligt Christys vittnesmål så hade det hela utspelat sig så här. Keisha, som låg liggandes på golvet, hade hastigt hoppat upp och slagit huvudet i sängen i samband med att mamma Christy puttade till henne lite lätt. Anledningen bakom Christys lilla knuff var för att få Keisha att sätta på sig sin pyjamas. Därefter hade Keisha blivit medvetslös. Men då hon fortfarande andades vid det tillfället ansåg man att paret borde ha kontaktat räddningstjänst och tillkallat en ambulans. Istället för att kontakta räddningstjänst försökte paret få tillbaka Keisha genom att stoppa in henne i duschen och spola kallt vatten över henne. När det inte fungerade bestämde de sig för att vänta ut tiden och hoppades på att den lilla flickan skulle vakna igen. Christy berättade att under nattens gång hade Keisha låtit konstigt och på morgonen därpå hade hon varit avliden. När paret insåg att Keisha var död fick de panik. De bestämde sig för att förvara hennes kropp i en resväska tills det att de hade en plan. Robert hade sedan begett sig ut för att hitta en lämplig plats att begrava henne på. Därefter hade de ringt en taxi under ett alias, tagit med sig väskan med Keishas kropp och åkt ut till ett skogsområde utanför Sydney. Väl på plats bland buskar och träd hade de bränt upp kroppen och därefter begravt den. Åklagarsidan avfärdade Christys vittnesmål genom att påvisa de färska frakturerna på Keishas käke. Enligt experter hade Keisha fått ungefär 3 smällar mot käken och mot tänderna och dessa skulle sammantaget ha bidragit till flickans bortgång. Utöver obduceringsrapporten fanns det även ett flertal vittnen som berättade om Christys utövade våld och förakt gentemot sin dotter. En närstående till familjen vittnade om att bara några dagar innan mordet på Keisha så hade Christy berättat för familjemedlemmen att hon var så otroligt trött på sin dotter och att hon snart skulle skada eller döda henne. Rättegångsprocesserna skulle komma att bli långdragna och den slutgiltiga domen skulle inte fastställas förrän hela 2 år senare, den 18 juli 2013. Christy dömdes till max 21 år och ett halvt års fängelse för mordet och ytterligare 18 månader för brott mot griftefriden. I domen framkommer det att Christie skulle få chans till villkorlig frigivning efter 16 års tid i fängelse. Domaren beslutar att ge Christie ett aningen mildare straff. Detta grundade sig i ett hänsynstagande till Christies egna barndom. Likt sin nu döda dotter hade Christie en problematisk uppväxt. Inte nog med att hon var intellektuellt nedsatt, så var hennes pappa extremt våldsam. Ur hennes dagbok som hon skrev som barn beskrev hon hur hennes pappa brukade strypa, sparka och slå henne. När Christie var 10 år hittade hon sin egen mamma liggandes död i deras hem. Christie kommer att vara berättigad till villkorlig frigivning i april 2027. Robert dömdes till 12 års fängelse för dråp och brott mot griftefriden. Kaishas biologiska pappa avled innan Christie och Robert fick sina straff. I november år 2012 avled han efter att ha lämnat sin diabetes typ 1 obehandlad. Och det här var allt för dagens avsnitt. Och glöm inte att om du ser ett barn som du misstänker far illa, så kan du vara nyckeln till deras räddning. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn, eller mejla till jaktenpamordaren@springkorn.se. I nästa avsnitt av Jakten på mördaren kommer du kunna lyssna till följande fall. Under kvällen ringer Robert flera gånger hem till väninnan och säger att han vill att Kathy ska komma hem. Till slut ger hon med sig och lovar maken att hon ska lämna festen. Innan hon går säger hon till väninnan: "Du måste lova mig, om något händer med mig så måste du följa upp det. Jag är rädd för vad Robert är kapabel till." Om du inte orkar vänta och vill lyssna på avsnittet redan nu, så kan du göra det helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se.
Podplay, en del av